Du lyssnar på Den saknade systern av Lucinda Riley i översättning av Gabriella Andersson och Mia Rutman, uppläst av mig, Gunilla Leining. Mary Kate, Gibbston Valley, Nya Zeeland, juni 2008. 1. Jag minns exakt var jag befann mig och vad jag gjorde när jag såg min pappa dö. Jag stod på nästan samma plats som nu och lutade mig över träverandan som omgav vårt hus, medan jag betraktade vindruvsplockarna som arbetade sig fram längs de prydliga raderna av vinrankor, tungt havande med årets skörd. Jag skulle just ta trapporna ner och göra dem sällskap när jag i ögonvrån såg den store mannen som var min far plötsligt försvinna ur sikte. Först trodde jag att han hade ställt sig på knä för att skörda en kvarglömd druvklase. Han avskydde alla former av slöseri, något som han tillskrev sina skotska föräldrars presbyterianska livsåskådning. Men sen såg jag hur plockarna från de närliggande raderna började rusa fram mot honom. Han var gott och väl 100 meter från verandan, och när jag kom fram hade någon slitit upp hans skjorta och var i färd med att försöka återuppliva honom genom att pumpa på hans bröst och ge konstgjord andning, medan någon annan hade ringt larmcentralen. Det dröjde 20 minuter innan ambulansen kom. Samtidigt som han lyftes över på båren förstod jag på hans redan vaxbleka hy att jag aldrig mer skulle få höra hans djupa, kraftfulla röst som förmedlade så mycket allvar, men som på en sekund kunde förvandlas till ett hest skratt. Med tårarna rinnande längs mina egna kinder kysste jag honom försiktigt på hans rödblommiga, väderbitna kind. Talade om för honom att jag älskade honom och sa adjö. När jag tänker på det i efterhand var hela denna fruktansvärda upplevelse surrealistisk. Förvandlingen från att vara så full av liv till, ja, inget annat än en tom, livlös kropp var omöjlig att ta in. Min far hade haft bröstsmärtor i flera månader och låtsats att det handlade om matsmältningen. Men sen hade han äntligen låtit sig övertalas att gå till doktorn. Han hade fått höra att han hade höga kolesterolvärden och måste hålla en viss diet. Min mor och jag hade misströstat när han fortsatte äta det han ville och dricka en flaska av sitt eget rödvin till middagen varje kväll. Det borde alltså knappast ha kommit som en chock när det värsta till slut inträffade. Kanske hade vi trott att han var osårbar. En illusion understödd av hans kraftfulla personlighet och godmodighet. Men som min mor dystert hade påpekat, när det kommer till kritan är vi bara kött och ben allihop. Han levde åtminstone som han ville, ända till slutet. Han hade ändå varit 73, ett faktum som jag hade svårt att ta till mig med tanke på hans fysiska styrka och livsglädje. Följden var att jag kände mig lurad. Jag var trots allt bara 22, och även om jag alltid hade vetat att jag kom in sent i mina föräldrars liv drabbades jag av innebörden av detta först när pappa dog. Jag var arg över det orättvisa i flera månader efter att vi förlorat honom. Varför hade jag inte kommit in i deras liv tidigare? Min storebror Jack, som var 32, hade fått hela 10 år mer med pappa. Mamma kände förstås av min ilska, även om jag aldrig sa något rent ut till henne. Och det gav mig skuldkänslor, eftersom det inte på något vis var hennes fel. Jag älskade henne så mycket. Vi hade alltid stått varandra nära och jag såg att hon också sörjde. Vi gjorde vårt bästa för att trösta varandra och på något sätt tog vi oss igenom det tillsammans. Jack var också fantastisk och ägnade nästan all sin tid åt att ta hand om dödens förfärliga byråkratiska efterverkningar. Han tog även över hela ansvaret för The Winery, den affärsrörelse som mamma och pappa hade startat från ingenting. Men pappa hade åtminstone förberett honom väl för att driva vingården. Redan när Jack var liten hade pappa tagit med honom på sin årliga genomgång av de dyrbara vinrankorna, som någon gång mellan februari och april, beroende på vädret, skulle producera de druvor som sen skulle skördas och slutligen frambringa de välsmakande och nyligen.